har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Det här är Marknaden med Helene Rothstein.
Tänkte på det, du är ju också entreprenör, kan man inte säga det, eller? Eller? Tänker du på dig själv så?
Ja. Småföretagare. Är entreprenör det nya ordet för småföretagare?
Ja.
Vad är entreprenör egentligen?
Hej och hjärtligt välkommen till podden Marknaden. Jag heter Helene Rothstein och idag så sitter jag här med författaren och före detta advokaten Jens Lapidus. Och vi ska prata om status, pengar, investeringar, lite om orten och din nya bok som kommer i dagarna här. Överhuvudtaget lite om cash. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Du är aktuell med en ny bok ju. Den heter Mr. 1. Och jag tänkte så här, ska jag säga att jag har läst hela boken när vi ses när jag inte har det? För jag har 70 sidor kvar.
Jaha, okej. Ja, men då kan du ju säga det. Då har du ju i princip läst.
Ja, men då tänkte jag, men då skulle du paja.
Det är bättre än många, kan jag säga.
Ja, för då skulle du paja ifall du liksom, vi gick in på slutet.
Ja, nej, det är ju tråkigt att spoila allt för mycket.
Ja, men en sak som jag har tänkt på som du har gjort sedan du kom ut med Snabba Cash 2006, det är att du är väldigt vass, tycker jag, på att beskriva klass och klassskillnader. Är det något du har ansträngt dig för att bli?
Ja, nej men det intresserar mig det här med klass väldigt mycket och det har nog alltid gjort det. Och den frågan har ju kommit lite i skymundan på senare år när integration har diskuterats mer och mer. Men egentligen hänger de ju ihop och man kan ju säga så här att överklassen är ju liksom densamma. Den har ju inte ändrats i Sverige de senaste Och de mönstren och de attributen och så har inte ändrats någonting bara för att vi har fått en ökad invandring i Sverige. Däremot kanske bilden av underklassen eller arbetarklassen har förändrats något i samband med att det har kommit in nya människor i Sverige som har ofta då hamnat i underklassen. Så att egentligen tycker jag att samma frågor och samma mönster fortfarande finns där och är intressant att granska och gestalta. Och hur har jag blivit vass på det? Det handlar nog om nyfikenhet, att jag alltid har antenner och en radar för de här olika identitetsmarkörerna eller olika, ska vi säga hemliga är de ju inte, men olika signalerna som skickas ut från människor. Sen befinner jag mig privat liksom ju i, har jag haft möjligheter att få inblick i de olika världarna. Mitt arbete som advokat har gett mig en inblick i kriminellas liv och i mångt och mycket underklassen. Sen växte jag upp i ett riktigt medelklassområde utanför Stockholm som heter Gröndal, där liksom alla möjliga olika typer av människor fanns, i vart fall på 80-talet. Och jag har nog svårt att säga något annat område i Stockholm som är mer blandat än vad Gröndal och Ekensberg där jag växte upp var. Allt ifrån småföretagare till kompisar till mig vars föräldrar hade narkotikamissbruk problem. Det enda som inte fanns där var ju överklassen naturligtvis, de bor ju inte på sådana ställen. Sen har jag, min hustru har ju kommit från en, ska vi säga då, finare bakgrund. Hon är liksom friherrinna och är uppväxt i Östermalm och Bromma och sådär. Så att via henne har jag, och via juristlinjen, när man läste på juristlinjen. För advokat och jurist är ju också ett gammalt klassiskt yrke för lite så här misslyckade överklasssöner typ då. Framförallt var det på 70-talet var lättare att komma in på juristlinjen till exempel än att komma in på handels och sådär. Så att där har jag också fått en inblick i de övre skikten.
För jag tänker också, du och ditt kompisgäng när ni gick i gymnasiet så var ni, har du beskrivit dig som antistekare. Det fanns ju något sällskap som hette SHKA.
Oj, jäklar vilken research du har gjort. Det var länge sedan jag tänkte på dem.
Ja, vad stod det för?
Ja, det här var ju mest som ett så här battle i skolkatalogen. Att i de sista sidorna i skolkatalogen så fick olika föreningar i skolan ha ta gruppbilder och hålla på. Och då löjlade vi oss lite och låtsades att vi hade olika föreningar då. Något år hittade vi på något som hette SHKA, Samhällshumanistiska kulturavantgardisterna. Vi bara larvade oss, vi hade ju ingen sån förening egentligen. Vi ville bara synas på bild så mycket som möjligt i skolkatalogen. Något annat år har jag för mig att vi tog en bild, kanske lite barnsligt så här efterhand, som med undertexten med föreningen Proles Have Bigger, proletärer har längre, ungefär så bara. Bara för att få synas i katalogen och provocera lite, om vi säger så. Men det... jag var ju politiskt intresserad, det har alltid varit, men jag har ju, eller klassintresserad, men jag har ju aldrig liksom varit politiskt engagerad.
Du kommer från ett väldigt blandat område. Du kan se uppåt och du kan se neråt där du växer upp då. Och senare så började du på en affärsjuridisk byrå och därefter så sadlade du om efter några år till brottmålsadvokat. Och där får du plötsligt inblick i ett helt annat Sverige än det som du har sett då.
Ja, där kommer jag, kom jag väldigt nära det. Egentligen är det faktiskt innan. För innan jag jobbar på Mannen med Svartling så sitter jag ting då, som är ganska brukligt att man gör efter avklarade juridikstudier. Och då sitter jag i det som då hette Sollentuna tingsrätt, det heter idag Attunda tingsrätt, och det är norra Stockholm. Och, så det var egentligen redan då som jag fick den här, tycker jag, aha-upplevelsen, att liksom som en dörr öppnades, så jag helt fick titta rakt in i ett Sverige som jag tidigare inte hade. Ja, men jag anade ju att det fanns det naturligtvis, visste jag det, men jag hade inte kommit sett det i de detaljerna eller gestaltats på det sättet som jag gjorde där. I alla olika rättegångar som försiggick där. Som notarie är man ju med på allt möjligt. Man är ju en slags assistentdomare eller vad man ska kalla det. Och då är man ju med i allt ifrån familjerättsliga tvister, ofta väldigt tragiska uppslitande saker, till brottmål, till, nu har ju datorn och tingsrätt jättestora företagstvister och sådär, men det fanns ju sånt också naturligtvis som försiggick där. Och där minns jag hur jag liksom, jag är med på en rättegång där några killar börjar skrika på domaren precis innan domaren ska dra sig tillbaka och överlägga. Och de skriker så här att du fattar ingenting hur vi lever våra liv. Det här vi gör, det är naturligt för oss att göra. Och det var liksom första gången jag hade hört människor på riktigt säga att begå brott är helt naturligt. Det är inget konstigt. Det är våra jobb. Det är vår verksamhet. Man har ju alltid så här storyn om storyn. Men det här är faktiskt sant. Det var första gången jag skrev något skönlitterärt i hela mitt liv. Då gick jag liksom hem och bara var helt omtumlad mer eller mindre på något sätt. Fan, det här finns i Sverige. Och skrev en kort anekdot eller novell eller vad man ska kalla det, som handlar om det här brottet som de här killarna hade begått. Men jag skrev det från deras perspektiv. Den hamnade sen aldrig i Snabba Cash, just den här lilla berättelsen. Men den har hamnat i omarbetad form i en senare bok. Men poängen var att jag insåg något. Och tyvärr, så här i efterhand kan jag säga, så insåg jag också något om var vi är på väg. För det här har ju bara blivit värre och värre och värre naturligtvis. Men jag såg något som många hade sett, men som ingen tidigare hade bestämt för att gestalta i litterär form.
Nej, du var ju pionjär inom att belysa liksom den här nya typen av gängkriminalitet och så vidare. Vissa är ju lite känsliga för ordet klass. De tycker det är så här vänsterord. Men socioekonomiska bakgrunder, när de möts... Det finns ju en sån scen i din senaste bok med en tennismatch.
Ja, just det.
Den är ganska kul. Ja.
Man spelar i Palma Tennisklubb då, som jag har bott i Mallorca några år. Så det är ett riktigt hangout-ställe för svenska på ön.
Ja, kan du berätta lite? Jag tänker att det är lite lounge-musik och det är en tennisbana lite längre bort.
Det är en väldigt fin klubb som ligger faktiskt mitt i Palma, kan man säga. Alltså, den är omgiven av bebyggelse. Men där har man gjort det väldigt lyxigt med en uppvärmd pool. Uppvärmda pooler är ovanligt i Spanien eftersom det för det mesta är varmt ändå. Men här kan man alltså simma laps året runt, och sen har de några tennisbanor, och sen har de en härlig lounge, som du säger, lyxig restaurangdel och så här klubbdel och så. De har en gym och så här också. Här är jättefint. Det är väldigt dyrt att vara medlem där. Där samlas alla andra typer av människor som bor på Mallorca. Och just i den här scenen så är det då en rik ex-kriminell och sen är det några lite mer snofsiga typer. Och den clashen är, försöker jag skildra lite med hur de talar, hur de beter sig.
Jo, men att han som är ex-kriminell bara skriker horunge. Ja. Så när man läser får man ju känsla av att alla så här stelnar lite.
Ja,
när någon skriker så där på tennisbana. Men de här också, mötena mellan det rika och det fattiga Sverige, det har du ju faktiskt hållit i. Även om kriminaliteten har ändrats ganska mycket sedan Snabba Cash kom, så har du ju det här krocken, eller vad man ska säga, eller när...
Kontaktytan.
Ja. För det första, händer den särskilt ofta? Borde den hända oftare? Och vad är det med det som du liksom...
Jag ser ju det som intressant att de här två ytterligheterna kan speglas i varann och ofta också reflektera värderingsmässigt ganska mycket samma saker. Och därför så brukar i alla nästan mina böcker och även i filmer och tv-serier så finns ofta det här olika med. Om man tittar på Netflix-serien så har du liksom, det är orten, det är ju mest orten, men det finns också det här andra med startup och bolag och grejer. Och samma sak i tv-serien Top Dog som är baserad på de här böckerna, samma sak i Snabba Cash-filmerna. Jag har alltid med de här olika, samma sak i alla mina böcker. Jag tycker det är intressant, men det jag egentligen tycker är intressant är om det är så att det värderingsmässigt egentligen är mycket närmare varandra än vad man tror. Det vill säga kanske underklassen eller de kriminellas ideologi, om det nu finns någon sån, den är ju kanske inte uttalad men den finns där, och syn på till exempel maskulinitet och manlighet, syn på jämställdhet, syn på pengar, syn på materialism och konsumtion, och jag betraktar ju i någon mening båda de här världarna som lite sekteristiska, det vill säga det finns väldigt mycket mer oskrivna regler där än vad det kanske finns i mitten för medelklassen, och vi kan ta till exempel synen på fordon. Man måste köra en fin bil i båda de här världarna till exempel. Sen kanske den fina bilen ser lite olika ut, och i den ena delen kanske det är en Tesla och i den andra delen är det något mer vräkigt, uppenbart. Men det här gamla svenska liksom överklassgrejen att man kör en gammal sunkig Volvo liksom, att man liksom i Torekov har en trasig badrock och sådär, det börjar ju nästan försvinna. Det är inte så det ser ut i Djursholm idag att man kör en gammal sunkig bil. Det är ingen som gör det.
Det är inte så, för det finns ju också till exempel om man pratar om klass så finns ju Solsidan en ganska rolig scen när, jag vet inte om du har sett den här, Mickan filar på tofflor och hon ska ner till Torekov så filar hon på
för att de ska bli slitna.
Nej, för att de ska bli slitna, ja, exakt. Nej.
Alltså, det där finns ju kvar lite grann då i Torekov och sådär för att markera att man är gammal, att man har koll.
Att man har gamla pengar.
Ja, att man har koll och man har gamla pengar och man har minsann varit där länge och liksom varit... så det finns kvar i viss utsträckning, men det är inte alls i samma... Man kan säga generellt sett så har man också sett en utveckling där jag upplever att stora delar av överklassen har blivit mindre sofistikerad och mindre intellektuell. Och jag tror det hänger samman med det. Om man såg till exempel i USA på 60-70-talet så bankers hade ungefär samma lön som advokater, läkare, arkitekter, andra med ungefär likvärdiga längd på utbildningen. Men sen kom alla de här avregleringarna i USA och helt plötsligt drog alla som sysslade med pengars löner eller utdelningar iväg 10-falt och 100-falt och idag 1000-falt mot läkare, arkitekter, advokater och andra som egentligen är lika smarta och har lika lång utbildning. Kanske ibland längre utbildning. Och det här har lett till, och det här tycker jag man kan se i Sverige också, liksom att man inte riktigt möts på samma sätt som man gjorde då. Advokater, läkare, andra, de kan sitta på en middag och diskutera, de har koll, de har ungefär samma kulturella kapital och så vidare och så vidare. Banker som numera i Sverige då, riskkapitalister och ja, you name it, alla som har blivit miljardärer, de har inte nödvändigtvis det. Och då får de mindervärdeskomplex och då vill inte de vara med. Så de hänger mest med varann. Plus att de liv de lever på grund av de enorma ökningar, intäkter som de har haft de senaste 20-30 åren gör att man kan liksom inte leva samma liv. Man kan inte säga till en arkitektfamilj, kom, ska ni åka till Maldiverna till oss? Det kostar 1 miljon per familj. Liksom. Det funkar inte för en arkitektfamilj. Och därför tycker jag mig se en trend och en utveckling mot en avintellektualisering och en avkulturell kapitalisering hos de riktigt rika och överklassen i Sverige. Sen kan man alltid köpa sitt kapital genom att donera till något museum eller köpa Stanley Whitney och hänga på väggen. Men det är liksom inte Det är ju inte att själv ha kulturellt kapital, det är ju att köpa sig kulturellt kapital.
Är det något problem med det?
Nej, det är, menar, i grund och botten alla får leva de liv de vill, och tycker man att det är mest intressanta på en middag är att diskutera tomterna i Torekov eller liksom i, huspriserna i Palma eller whatever, gör det. Men jag tror ju att människor mår bra av djupare samtal, av kulturella samtal, av att det liksom vidgar vyerna, att det fördjupar vem man är som människa. Och dessutom så är det bra om man kan prata med andra över gränserna också.
Känner du dig rik eller är du rik?
Nej, jag har det bra. Men jag är inte liksom, det är inte liksom så att jag kan inte köpa vad jag vill liksom så här.
Du måste ändå tänka på vad du
gör. Ja, jag kan inte köpa en så här, men nu vill jag ha en lägenhet i Tel Aviv liksom. Då köper jag det imorgon. Så kan jag inte göra.
Vad tråkigt.
Verkligen.
Ja. Men strävar efter att bli rikare?
Min grundsträvan har inte med det att göra. Men jag försöker ju tänka smart. Ett bra exempel på det är att jag startade ett produktionsbolag för 1,5 år sedan då. Och det handlar ju dels om att ta kontroll över mina rättigheter och min kreativa förmåga själv hela vägen, djupledes också. Tidigare har jag ju då bara sålt rättigheter till andra som har gjort filmer eller tv på det. Främst har det varit film och tv som jag har sålt rättigheter till då. Men nu har jag tänkt så här, men om jag vill kunna kontrollera hela vägen, då ska jag även producera min egen film och tv. Så jag gör det här tillsammans med en kille som är producent då sedan många år tillbaka.
Som var ju producent på Snabba
Cash. Som har producerat bland annat Snabba Cash, ja. Och som har producerat en tv-serie som heter Advokaten som vi har gjort tillsammans. Och så där, som jag har lärt känna då, han har varit jättelänge på SF Studios, Niklas heter han. Och nu har han hoppat av det, så gör vi det här istället. Och det är skitkul, men det är också en ekonomisk sak. På samma sätt som jag kontrollerar mina rättigheter, så ger jag heller inte bort dem till någon annan som tar massa procent och skär emellan, utan det är mitt.
För om man ger till Netflix, då försvinner rättigheterna med Netflix. Alltså,
Nej, det är inte riktigt så. Därför att i slutändan, vi producerar ju ändå för Netflix. Så ja. Snabba Cash säsong 2 till exempel, som vi har producerat i samarbete med SF Studios, det är fortfarande Netflix som är vår finansiär och vår kund. Det är inte där, utan det är snarare så här, istället för att jag säljer mina rättigheter till Filmlands eller SF Studios, så det enda jag får betalt för är rättigheten, och sen gör de med den som det behagar, och de gör en tv-serie eller en film på den. Jag har såklart massa att säga till om, men nu gör jag det här själv i mitt produktionsbolag tillsammans med Niklas. Både kontrollmässigt, kreativt och ekonomiskt har jag mycket större kontroll och bättre avkastning.
Borde du ha gjort det här tidigare? Nu har du inte gjort så, och det kan man ju liksom lämna
jo,
bakåt.
Det borde jag nog ha gjort.
Ja,
det och det kan man ju
gjort.
Säga till alla människor som sitter på en innovation eller som sitter på en rättighet eller som sitter på, i mitt fall kan man säga, prata om kreativa innovationer. Det är inte liksom att jag har kommit på någon liten liksom datormusen eller så, att liksom gör det själv om du kan. Det är bättre. Ekonomiskt och kontroll. Men med det sagt så är det klart att när jag var liksom 33 bast och hade skrivit Snabba Cash, det är klart att jag inte alls kände att jag var i en position att producera filmerna själv.
Nej, och du höll ju på också att jobba som...
Dessutom jobbar jag som advokat då. Men liksom, det, vad heter det... Jo, men det kanske jag borde ha gjort tidigare. Men nu har jag gjort det i alla fall, och det är väldigt, också väldigt roligt. Vi producerar ju inte bara mina grejer. Vi producerar ju allt möjligt.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget, och jag har satt mig in i Sveriges kanske mest okända men också kanske bästa sparform. På 1700-talet så hade männen ett problem som bottnade i att de dog väldigt tidigt, och då stod ju de anhöriga kvar utan försörjning. Så man kom på att man kunde spara pengar ihop och se till då att änkorna kunde få pengar ur den här kassan. Med tiden har det här utvecklats till en sparform som man inte behöver tänka på någonsin, som ger en massa diversifiering och tillgång till olika bra tillgångsslag, som har låga avgifter och där en stor del av kapitalet dessutom är garanterat. Det har funnits hela tiden, helt okommenterat i typ 250 år, och det kallas ofta för pensionsförsäkringar. Och där är ju grunden till det svenska tjänstepensionssystemet och en del av nästan alla kollektivavtalade tjänstepensioner. Jag har träffat SPPs investeringschef Fredrik En och ställt massor med frågor om hur det här funkar. Och det här finns som ett litet bonusavsnitt i vår andra podd, Kapitalet, där man kan lära sig mer om den här sparformen. det är ju så också att man kan spara i en traditionell försäkring även utanför sitt tjänstepensionssparande, precis som en, ja, ett helt vanligt sparande helt enkelt. Och det är inte många som känner till. Så lyssna gärna på den om ni blir nyfikna. Annars finns mer information om pensioner och pensionsförsäkringar och andra typer av sparande på spp.se. Och tack säger vi förstås till SPP som hjälper oss förstå hur pensioner funkar och vilken roll pensionerna spelar för vår privatekonomi och för samhället. Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
Jag har råkat höra, och det är faktiskt bara råkat, att när du pluggade till jurist så var du ganska också intresserad av aktier och lite aktieinvesteringar och satt och pratade om detta. Vad var det som du tyckte var intressant? Där finns ju också ett moment av typ snabba cash eller om man investerar och sådär. Vad var det du fastnade för där?
Nej, men jag har säkert lite speljävel i mig. Jag vet att min farfar hade det. Han höll på mycket på travet uppe i Sundsvall. Men det fanns en dator då på Stockholms universitet nere i biblioteket, och det var, på den datorn kunde man få kurserna i realtid. Det här var ju i slutet på 90-talet, så det var före liksom Avanza och Nordnet och de här grejerna hade kommit. Så att där stod vi och hängde några personer som var intresserade liksom, tillsammans, och hängde över den där Simon Blecker, och vi stod där några stycken och hängde över den här datorskärmen.
Typ fondförvaltare på Carnegie.
Ja. Och då, så jag var ganska intresserad där. Jag hade ärvt lite pengar, inga stora summor, men av min farmor som jag tänkte att jag skulle göra jättebra avkastning på. Det första jag gjorde, då köpte jag Credit Lyonnais, tror jag att den hette. Och efter typ 2 veckor så kom det någon så här uppköpsbud eller någonting på den där, jag minns inte exakt, så att kursen liksom fördubblades. Så jag kanske hade investerat så här 10 000 och det blev plötsligt 20 000. Och det var ju dumt det där, för då tror man ju att man äger världen och att allt kommer gå så helt enkelt. Det är farligt att få en sån start. Men så var det, så jag höll på lite med det där. Sen tog jag större och större risker. Investerade i de här IT-bubbelbolagen.
Ja, vilka?
Som jag minns nu, men det var ju de här Framfab och Conmedia Lab och inte Spray, tror jag aldrig jag gick in i, men där lyckades de flesta lyckades jag ta mig ur, men det var ett bolag som heter Switchcore som gjorde någon form av routrar där blev det riktig krasch för min del och nästan alla farmors pengar gick upp i rök.
Slutar du intressera dig för börsen då, eller var du fortsatt lite intresserad av börsen? Jag vet att du har liksom Investor och lite...
Ja, så, nej, men då var jag väl lite... Då brände jag mig lite, kan vi säga. Och det var ju framförallt tråkigt att det här var pengar som jag hade fått, som liksom egentligen skulle gå till att kanske slippa studielån eller slippa liksom... ja, men liksom, det skulle vara lite så här grädde på moset till mitt liv. Och så gick jag... brände det mesta av det där på börsen på riktigt sådana riskaktier, och Ericsson hade jag ju också och så då slutade jag med det där ett tag men jag hade, då hade jag ett Nordnet-konto tror jag. Sen kom jag tillbaka från studierna och sen höll jag inte på med det där på några år. Då sparade jag bara i fonder.
Kunde du sakna det lite?
Jag kan absolut sakna det, därför att det är också ett intresse. Det är inte bara det här speljävlen och sådär, utan det är också ett samhällsintresse tycker jag. För mig att läsa Dagens Industri till exempel, det är också ett samhällsintresse att hålla med ajour vad som händer i den delen av Sverige. Och jag får väldigt mycket inspiration också nu att läsa om hur människor tänker och vad de gör. Just det här, vi pratade ju förut om ordet entreprenör, så vad är egentligen en entreprenör? Är det någon som startar bolag? Nej, det tycker jag inte. En tandläkare behöver ju också ett bolag, en författare behöver bolag. Det är inte, tycker jag, att vara entreprenöriell på det sättet. Det är att liksom se lite utanför ramen, att vara driven, att kanske... För mig, en egentlig entreprenör är någon som vågar vara lite nyfiken och testa lite nytt och sådär på något sätt. Men med det sagt så tycker jag det är också väldigt intressant att läsa om Sveriges olika entreprenörer och de olika vågor av framgång som svenska företagare har. Och det tycker jag är häftigt. Sen någon gång i mitten på 2000-talet så började jag spara aktier igen, kan man säga. Och då
Alltså, ja. Man kan tänka, du höll upp nästan 10 år.
Ja, jag höll upp 10 år. Så, ja. Eller sparade i fonder då.
Ja, ja, ja.
Då sparade jag ju i vanliga såna här olika typer av Sverigefonder och så. Men sen började jag väl lite då i slut, kanske slut 2007-2008 lite då igen. Så kom finanskraschen. Så det var inte det så kul. Då blev jag lite bränd igen.
Vad hade du investerat i då?
Ja, men det var ju fortfarande så en del Investor och Industrivärden och sådana saker. Och sen svenska aktier. En del andra aktier, främst amerikanska då, men även några kinesiska. Och sen har jag haft fonder. Och sen har jag haft en del som både har varit aktiefonder och räntefonder och en del hedgefonder. Och sen har jag gjort en del onoterade investeringar sen dess då. Och vissa av fonderna har också varit i metaller eller typ hållbar el eller den typen av fonder.
Nu har ju börsen gått ner som tusen ju.
Ja, ja. Nu är det verkligen
för dig med.
Slakt, absolut. Ja. Från högsta positionerna är det en enorm nedgång.
Vad tänker du om det?
Då blir jag ointresserad.
Är det så?
Ja, det är väldigt vanligt tror jag. Men när det går bra då tittar jag och håller på varje dag och pratar med mina bekanta varje dag. När det går dåligt så då märker jag intresset gå ner. Då vill jag bara liksom blunda och att det ska gå över och sitta still i båten ofta. Man kan inte alltid göra det, men...
Du sa kinesiska bolag. Ett sånt som du har investerat i tidigare är Geely.
Just det.
Ligger du kvar där?
Där ligger jag kvar och där har det gått ner enormt mycket. Så att jag är nog lite back där nu skulle jag säga. Det gick upp väldigt mycket också inledningsvis.
Och sen vet jag, för en gång så ringde jag dig bara för att göra en check. Ett onoterat bolag som heter Eperoto. Och då var det någon som sa, Jens Lapidus han har gått in här. Och detta är ju, alltså de utvecklar ett webbverktyg som används för att analysera och värdera ekonomiska tvister. Ska man gå in i en tvist eller inte?
Ja, men den är rätt intressant faktiskt. Det är en gammal advokatpraktikant i mig som... sådlade om och blev entreprenör då kan man säga, men som utnyttjar sina förståelser för juridiska tvister egentligen för att ta fram ett verktyg. Jag har inte gått in så mycket där, men jag tycker den är rolig för att det handlar om juridik och det är något jag kan värdera och något jag har jobbat med själv. Och det är ju ofta de bästa investeringarna tänker jag, när man faktiskt har någon form av inblick utöver vad alla andra har i någonting. Egentligen kan man säga så här, advokater är ofta väldigt bra på att hantera juridiska tvister. Vi snackar om processadvokater här naturligtvis. Men det är ofta ganska svårt att försöka sätta siffror på de olika utfallen, vad det faktiskt betyder för företagen. Och i slutändan är det det man bryr sig om man är företagare. Det är så här, vad kan det här kosta i utfall A? Vad kan det kosta i utfall B? Vad kan vi vinna i utfall C? Och vad kan det bli i utfall D? Och det finns alltid väldigt många olika utfall, för tvisterna är komplicerade. Så Eperoto då har tagit fram ett slags verktyg, det är inte en AI, det krävs fortfarande mänskliga advokater som hanterar programmet, som förstår de juridiska riskerna i tvisten. Men med hjälp av jurister så kan man då få fram en väldigt tydliggöra på väldigt, väldigt bra beslutsunderlag för hur man ska gå vidare och hantera tvister.
Och investerar du i andra onoterade? Det var ju något så här munvårdsbolag, vet jag.
Ja, munvårdsbolag som gör... det är också kul. De går bra faktiskt. Men de gör, kan man säga, lyxig design. Oral care, som de kallar det. Tandkräm, munvatten, munspray och olika saker som... Lite samma grej som hände med pumptvålarna för 10 år sedan eller någonting, när vi gick från att alla hade en vanlig Dove hemma till att alla hade Byredo eller de där.
Tänkte på det när jag såg...
Ser vackert ut i badrummet helt enkelt.
Ja, precis. Jag tänkte på det när jag såg det här företaget. Fasen heter de?
De heter Cellatin.
Ja, just det. Cellatin. Mm. Att det är så ovanligt, att det ser lyxigt ut med tandvårdsprodukter.
Ja, nej, men det är väl det de har identifierat kan man säga. Enkelt uttryckt. Vi renoverar våra badrum och våra gästtoaletter. De ser väldigt vackra ut. Vi sätter in olika fina material. Vi har en liten fin pumptvål som står där och vi har andra vackra föremål, någon luktljus eller något. Men tandkrämstuberna och tandborstarna och det ser ut som skit och det står framme. Och det är lite konstigt att det fortfarande är på det sättet. Så att det här, men plus att det är en bra tandkräm liksom, som uppfyller alla tandvårdsmässiga nivåer för att vara en väldigt, väldigt bra tandkräm för tänderna.
Har du någon som hjälper dig med placeringen?
Ja, jag har en bank.
Det är inte Carnegie, men någon annan liknande?
Nej, det är Seb liksom, deras så här. Så det är inga konstigheter.
Blir man då uppvaktad mycket? Vill du gå in i det här projektet? Vill du gå in i det här projektet? Eller hur fungerar det?
Inte så mycket tycker jag. Jag har inte så mycket pengar att jag kan gå in i så många olika onoterade, i och med att pengarna blir så väldigt låsta där och man ska egentligen se dem som borta tycker jag. De grejer jag har gjort, det har varit mycket mer. Jag kanske via olika kontakter eller nätverk har blivit intresserad av något.
Om man ser till investeringar, vilken är din bästa som du har gjort? Alltså allt, du får räkna med allt.
Min bästa investering är att skriva böcker och investera tiden i att skriva böcker. Ja. Men om vi ska prata lite mer restriktiv, begreppet investering i lite mer restriktiv bemärkelse. Apple har varit enormt framgångsrikt för mig. Har ju kvar en hel del Apple, men har också sålt av. Och det har ju varit, jag vet inte hur många hundratals procent, men det är klart att den har varit med ett tag i Apple, så är det en enorm resa. Så den är kanske en av de bästa, skulle jag säga. Lägenheter har ju också varit lite som börsen. Det har ju liksom inte gått att misslyckas i Stockholms innerstad. Har man köpt en lägenhet så har det ju tickat på med 10% eller något plus minus. Samtidigt har ju allt omkring blivit dyrare, så det är inte så att jag känner liksom att wow, nu kan jag köpa ett slott, för att i takt med att familjen växer måste man ha större och då har marknaden större. Så att det har alltid varit att jag har bara sålt lägenheter 2 gånger, men varje gång har jag köpt något större som har varit ännu dyrare eftersom marknaden har gått så i Stockholm. Så länge man håller sig på samma marknad så tycker inte jag att det där märks så mycket.
Känner du dig ekonomiskt trygg?
Ja, mycket.
Alltså du känner så här, du behöver inte egentligen skriva en rad till. Du behöver inte jobba.
Skulle bli uttråkad, men jo, men jag vill inte säga att jag inte behöver jobba. Jag tycker att jag behöver det, för jag vet inte vad framtiden innehåller. Och, jag menar, jag har barn, 3 barn, så att jag absolut, jag inte, det beror på om man lägger i begreppet ekonomiskt oberoende. Om det bara handlar om en själv eller om det handlar om att kunna hjälpa sina barn framåt också och sådär.
Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
Vi ska lyssna på några frågor som jag har fått inskickat till mig. Konto.
Spännande.
Ja, ja. Det finns ett konto som heter Orten Sverige. Jag vet inte om du följer det.
Nej.
För du var ju ganska tidig med att uppmärksamma Orten. Och nu bad jag dem skicka några frågor. Och jag bad dem också att läsa din bok, Paradise City.
Ja,
för, och den här boken är ganska intressant. För om man säger så här att det finns lagar som gäller i orten i den här boken. Och man kan väl säga att man har resignerat i Sverige. Precis som Christiania finns i Köpenhamn.
Just det.
Att det finns liksom ett litet område där det gäller vissa lagar.
Ja.
Så har du då experimenterat med vad händer ifall vi gör så här
just
i orten.
Ja, det är en dystopi, men inte jättemånga år fram i tiden. Då.
Nej, precis. Nu ska vi se här. Jag har, de kommer här.
Med all övervakning, fria visitationszoner som diskuteras mycket inom svensk politik och i Sverige, ser att vi i Sverige kommer gå mot liknelser som finns i boken Paradise City, och vilka i så fall?
Jag tror att vi kommer få visitationszoner i Sverige. Nu ska man komma ihåg att det här är nog någonting som den regeringen som håller på att bildas inspireras av Danmark. Och givet att det blir i Sverige som i Danmark, så tror jag många har missuppfattat vad en visitationszon är. Det är alltså inget permanent tillstånd för polis att visitera människor hur som helst. Utan det man har i Danmark, det är att om en konflikt uppstår i ett område, om risken för våld är förhöjd eller risken för användning av framförallt skjutvapen är förhöjd, så får man under 1 månads tid då på ett begränsat område som ledningen måste besluta om följa vissa processer i det beslutet, får man visitera utan konkret brottsmisstanke. Man kan också förlänga detta 1 månad till, men det är alltså inget så här att man säger det här området, här får man alltid visitera folk. Så det är ju en exempel på en lag som helt enkelt väljer ut ändå ett visst område där andra regler gäller, som liknar då helt enkelt min bok, som jag tror att vi faktiskt kommer få i Sverige.
Med all negativ utveckling som sker i våra förorter, där exempelvis rivaliserade gäng skjuter ner varandra och nästan agerar lite hänsynslöst mot omgivningen, staten och lagarna, nästan som ett område som har sina egna lagar, som du skildrar lite i din bok. Hur tror du att vi inte kommer till en punkt där vi ser detta växa och bli mer cementerat i vårt samhälle än vad det redan är?
I min bok så har det svenska samhället resignerat inför kriminaliteten och våldet och sagt att vi kan inte hantera det här, så vi gör egna lagar för de här områdena och i förlängningen bygger in de här områdena bakom stängsel och murar så att problemen inte ska läcka ut till resten av samhället, men vi kan inte göra något åt problemen där inne. Det är liksom grundpremissen för min bok Paradise City. Jag tror inte vi kommer hamna där i verkligheten, och det handlar främst om att vi på senare år ändå har uppmärksammat den här problematiken mer och mer, och att det i valet, man kan säga på gott och på ont, att det enda de pratade om var brott och straff. Jag kunde tycka det var lite tjatigt nästan efter ett tag, men det var ju ändå de frågor som var uppe på agendan. Det här betyder att politikerna, de har olika sätt att se på det, jag håller inte alltid med om de olika varianterna, men de brottas med det här problemet, och därför tror jag att man kommer kunna pressa tillbaka det, men det kommer ta 10 år, 15 år.
Bara tillbaka till klass också, för jag pratade med Ali Esbati. Och han sa att han tyckte att frågan kring brott och straff och sådär, det skymmer väldigt många ekonomiska frågor och ojämlikheter och sådär i samhället. Har du någon take på det?
Ja, men som jag sa lite inledningsvis här, eller som jag sa då, så till exempel frågan om klass eller den här typen av ekonomisk ojämlikhet, den pratar man ju inte så mycket om längre, utan vi har pratat istället om brott och straff. Båda frågorna är viktiga att diskutera, men det är synd om det ena skymmer det andra. Jag tror att om man tittar på vad många människor berörs av, så är de ekonomiska frågeställningarna och ekonomisk ojämlikhet och ökande klyftor något som egentligen berör många, många fler. Sen rör inte det upp känslor på samma sätt och rädsla på samma sätt som skjutningar och sånt. Det är också allvarligt att ta, naturligtvis ska vi ta det på allvar. Det har ju gjorts också. Så att jag kan hålla med om det. Jag kan tycka att valets frågor var kanske lite väl ensidiga.
Ser du att de äldre i vårt samhälle behöver ta mer ansvar än våra ungdomar? Kan det vara äldre som har gjort knasigheter, som har suttit inne, som har gått den hårda vägen men sen liksom vänt? Att de behöver ta plats och visa de ungdomarna vad som är rätt och vad som är fel, så att man inte hamnar i de här dåliga och kriminella banorna?
Mitt svar på frågan är ja. Bara egentligen. Men om jag ändå ska utveckla det lite, så tror jag absolut att förebilder är extremt viktigt. Jag tror att ofta kan det vara det som saknas för vissa av de här kriminella killarna. Det är så här att när jag tittar på dels gamla klienter, när jag tittar på det som händer nu och min inblick i det här, men också tittar på statistik och undersökningar och så här som har gjorts, så kan man konstatera att det handlar inte särskilt mycket om uppgörelser mellan olika gäng, om knarkpengar eller territorier. Det är inte den typen av frågor som skjutningarna rör, utan det rör väldigt ofta personliga konflikter på individnivå. Någon har blivit kränkt av någon annan för någonting. Någon har flörtat med någon annans brud. Någon har blåst någon annan på stålar. Någon har sagt något nedlåtande någon annan. Det är personliga konflikter.
Det är mer känslosamt än instrumentellt.
Ja, och det är inte business.
Nej.
Utan det är personliga kränkningar som ligger bakom nästan alla av de skjutningar vi har sett på senare år, skulle jag vilja påstå. Och det här leder till en annan fråga, nämligen varför är alla så jävla lättkränkta i Sverige? Uppenbarligen mycket mer lättkränkta än i Tyskland, som har lika stor ungefär procentuell invandring som Sverige, eller lika lättkränkta som i Danmark eller Frankrike. Varför skjuts det så mycket mer här? Jag tror att det handlar om den här, som man kan säga, hypermaskuliniteten, där man måste till varje pris försvara sin status och sin roll som man, och minsta lilla grej är en kränkning som ska besvaras med våld.
Men varför skulle den vara större här?
Ja, det är ju nu att du frågar, men jag tror, det vet inte jag. Jag ställer bara den frågan, att jag tror att det är det handlar om. Det finns så många faktorer naturligtvis som det handlar om, men jag tror att det här är huvudfaktorn. Handlar det om att folk är fattigare här än i andra motsvarande länder i Europa? Nej, det är inte så. Folk är inte fattigare i Sverige. Handlar det om att vi har högre invandring? Nej, vi har inte högre invandring än vissa andra europeiska länder. Tyskland till exempel. Handlar det om att vi har för korta fängelsestraff? möjligtvis, men det är inte så stor skillnad på vad vi har här och i andra jämförbara länder. Så att jag tror att det handlar om den här lättkränktheten är större här. Och där, för att besvara den här frågan med ett väldigt långt svar, kommer förebilder in. Om vi kan ge manliga förebilder till de här killarna, män som är män i traditionell mening, som kan stå för massa sådana traditionella maskulinitetsideal, män som är schyssta ändå, som är trygga, som inte blir så jävla nerviga och kränkta hela tiden. Det tror jag skulle kunna ge någonting.
När jag pratade med din gamla kollega Johan Eriksson på Försvarsadvokaterna så beskrev han dig som en väldigt bra advokat faktiskt. Brottmålsadvokat som sa att det här står också med fötterna på rätta, liksom i rätta myllan. För det har ju också varit att massa advokater har blivit fällda för att ha varit oetiska som företrädare, gängkriminella och sådär. Och man måste liksom ha en viss integritet. Men så pratar vi också om vad som har hänt sedan du kom ut med Snabba Cash. Och han sa, det som har hänt är ju att folk har blivit yngre och det har blivit farligare. Skulle du säga något annat har hänt?
För advokaterna är det så, och för de klienterna är det så. Nej, men Johan och jag, den byrån vi hade tillsammans och som jag ju började på innan jag var delägare också, så därifrån har jag aldrig någon blivit dömd av advokatsamfundet eller sådär.
Nej.
Så där hade vi en ganska, skulle jag säga, där skolades man väldigt tydligt in, så att säga. Johan är ju äldre än jag, så av Johan och av andra som var där skolades jag väldigt tydligt in i just det som jag tror vi tyvärr ser en brist på idag, nämligen att de advokatetiska reglerna är heliga och den främsta plikten är att vara lojal med klienten. Men sen finns det en massa andra plikter också, får inte ljuga för rätten och så vidare och så vidare. Och inser man inte att det där är hela tiden en intresseavvägning och hamnar man i en konflikt så måste man avsäga sig ärendet. Det går liksom inte att hålla på... Och i längden visar det sig så funkar det ju inte. De blir ju avslöjade till slut, de här lallarna som håller på. Men vad skulle jag säga? Att folk har blivit yngre? Ja, det kan man säga. Våldet har krypit ner och det har blivit dödligare. Men det är egentligen bara två symptom som beskrivs. Det jag vill komma åt är anledningen. Alltså sjukdomens faktiska anledning. Och där menar jag att det främsta av dessa anledningar är en hypermaskulinitet som råder i Sverige mer än i andra länder. Alltså en lättkränkthet som är kopplad till synen på vad en man ska vara.
Vad vill du att en 17-årig grabb från orten tar med sig från att läsa din litteratur? Och då syftar jag främst på Paradise City. Men du får gärna ge inspel på annat, om det är filmer eller böcker.
En 17-årig grabb från orten tror jag, dels beroende på lite vad denna 17-åring pysslar med, kan ta till sig att även de här killarna runt omkring som begår massa grova brott och så, att de också är människor och liksom egentligen också har drömmar och också är hela individer som förtjänar att bemötas som det. Eller om vår 17-åring håller på själv, att det inte går så bra särskilt ofta, för i många av mina böcker så ta folk skada eller det går åt helvete helt enkelt.
Det är också svårt att komma loss.
Mycket.
Det är mycket som drar en tillbaka.
Såklart. Och det är många stängda dörrar som gör att det inte är så lätt att bara kliva ur. Så att det här är ju såklart som att lämna en sekt. Jag var inne på det lite innan, att jag kan se likheter mellan överklassen och kriminella eller underklassen, att det, liksom det som sektet, det går inte bara att lämna hur som helst. Då blir du väldigt vilsen. Dina vänner, allt det du kan, all den status du hade är noll värd kanske utanför.
Men det är också svårt att bli fri om man inte bryter.
Ofta när man såg, ofta om jag hade unga klienter som började liksom med småbrottslighet och man såg att det här kan öka. Enda gångerna, och ibland var föräldrarna med i början när de var unga fortfarande. Och sådär. Och nästan enda gångerna det verkligen gick att bryta det var om man lämnade stan.
Och så har jag en bonusfråga här. Det är gällande Einar. Det är ju en artist som vi har postat på under kanske 4-5 års tid. En artist som vi har följt väldigt mycket och som vi vet inspirerar väldigt många. Ser du på något sätt att man hade kunnat gjort någonting annorlunda? Allt från medierapportering till förebilder, till content på nätet, sociala medier, musik och så vidare.
Jag har inga specifika kommentarer just vad gäller just Einar, utan det jag har noterat är ju att flera unga rappare verkar vara inblandade. Han blev ju då utsatt först för en väldigt obehaglig kidnappning eller människorov där ett antal personer dömdes sedermera, och sen sköts han ju. Huruvida han själv var inblandad i någon form av kriminell verksamhet, jag har ingen aning om. Det jag däremot noterar är ju den här gangsterrap-trenden då, som han ändå var en del av, där man rappar om våldsamheter, om narkotika och så vidare och så vidare. Så ser man ju tydligt hur flera av de rapparna själva är inblandade i kriminalitet och blir dömda också. Och det är problematiskt. Och det är ju inte jag den första att påpeka, men vi har ju haft med diskussionerna om huruvida public service, P3 till exempel, ska dela ut priser och nominera och så här folk som inte bara sjunger om brott utan själva begår samma brott, så att säga. Jag har fått frågan ibland om vad är skillnad på mig och det jag gör och gangsterrapparna. Och det är där jag tycker framförallt den stora skillnaden ligger. Att det är en väldig skillnad att skildra och gestalta kriminalitet eller kriminella människor eller hur de tänker. Det tycker jag man har all rätt att göra, och jag tycker för det mesta att det är något bra om man gör det med ett gott uppsåt och ett uppsåt att skildra tredimensionella individer. Men att sjunga så här, tjafsar du med mig från kula i huvudet.
Och kanske riktat till någon.
Och dessutom har det visat sig, framförallt om man läser till exempel Tills alla dör då, att det här dessutom är verkliga budskap. Men även om vi bortser från det, att sjunga liksom, den som tjafsar ska få en kula i huvudet, och samtidigt springa runt med äkta vapen och då med andra ord kunna sätta kulor i huvudet på folk, det är inte okej.
Men det är svårt. Du gillar ju också gangsterrap, vet jag. Hur ska man tänka som konsument? Det finns ju vissa som, ska vi nå bättre klimat, ska man inte äta kött? Och ska man ge streams? Alltså...
Nej, jag tycker väl i grund och botten att om vi jämför liksom så här, R. Kelly, Age is just a number. Han sjunger så och han beter sig så. Det betyder att hans konst är också en reflektion av hans omoral, något dåligt. Och samma sak finns då med en viss av de här gangsterrappen. De sjunger om omoraliska saker, och det är inte bara att de gestaltar världen omkring oss. Det är en reflektion av något dåligt, i vissa fall vill jag säga, som de själva pysslar med. Och där tycker jag egentligen inte man ska bidra då. Sen kan det ju vara otroligt bra musiken då, så att det nästan är svårt att motstå. Och så kanske det är för mig ibland.
Ja, men som Yasin har du ju lite så ambivalent...
Men Yasin vet vi, han dömdes ju liksom. Så att det, där finns det ju brottmålsdomar. Så det blir ganska objektivt. Nej, det är svårt. Jag tycker att fortfarande att Yasins, både hans texter och musikaliskt, är väldigt mycket bättre än många andra. Så att det är svårt. Men jag kan säga så här, jag lyssnar faktiskt väldigt mycket mindre på gangsterrap
nu.
Ja, sen något år tillbaks. Ja, för att jag har börjat bli lite illamående av allt det här.
Bortsett från all litteratur och konst, bara fokus på verklighet. Vad tycker du är det bästa med orten som inte finns någon annanstans? Nämn tre saker.
Ja, alltså när jag var liten så det kallades det ju inte orten. Det var kanske inte det vi idag uppfattar som orten på samma sätt. Men då tog alltid min pappa mig till Skärholmen för att handla mat och framförallt piroger som inte gick att få tag på där vi bodde då. Så att det är en sak som jag tycker är härlig när jag är i orten. Nu är jag inte det så ofta, men när jag jobbade där och var på polisförhör och så där ofta, så kunde man gå på torget och handla, och det fanns väldigt mycket mat som jag inte hittade in i stan. Att det finns ett mycket bredare utbud på det sättet tycker jag är härligt och bra. Jag tycker att det också är häftigt hur människor från så olika kulturer ändå liksom i någon mening, man kan tycka så här att vi kallar det orten, och någon från orten, vad menar vi? Ja, vi menar liksom, det är så konstigt hur vi buntar ihop människor bara för att de har kommit till Sverige på senare år. Det kan ju vara mycket större skillnad på en ukrainsk person och en som kommer från Somalia. Jag har ingen aning liksom. Men det så jag tycker det är häftigt där, det är ju hur människor delar med sig och lever under så många olika kulturer egentligen, sida vid sida. Det tror jag är väldigt berikande. Jag tycker i grund och botten mycket av arkitekturen i orten faktiskt är ganska smart också. Man pratar ju ofta lite föraktfullt om det där, men vad man gjorde när man byggde de här grejerna på 70, 60, 70, 80-talet, det var ju att man satte det väldigt mycket kring gårdarna. Jag gillar egentligen den tanken på att man liksom ska lära känna sina grannar, att man ska se dem och träffas på gården och att man ska, att det ska finnas geografiska platser för umgänge med människor i området, och det tycker jag finns där.
Hade du en gård när du växte?
Ja. Och vi har det nu med, och jag märker liksom att det blir trevligt, man träffar sina grannar där.
Ser du att det finns ett stort värde i att Peter, 55, från Östermalm skaffar sig en vän? Hayat, 23 år, från Tensta. Och vad tror du vinningen hade varit från det?
Nej, men det är bra att folk möts. Både för Hayat och Peters skull är det säkert bra. Sen är det klart att åldersskillnader och kulturella skillnader och sådär kan vara lite knökiga. Men man kan ju träffas, sport till exempel är en bra grej som man kan hålla på med trots att man inte känner varandra så väl i övrigt eller sådär. Jag tror att vi pratar mycket om segregation och polarisering i samhället, och i min värld är det nödvändigtvis inget problem att människor är olika och tycker olika. Det är heller inget problem att man vill bo nära sådana som är lika en själv på många olika plan. Det behöver inte vara ett problem så länge det finns arenor och platser där vi möts. Och det man har gjort mycket, i synnerhet i Stockholm men även andra städer i Sverige, det är ju att man har delat upp de här geografiska platserna så oerhört mycket. Och allt finns också. Så att det vi kallar orten ofta, det är ofta ett område som ligger utanför den inre delen av staden. Och där finns skola, där finns simhall, där finns lite butiker, och det finns lite kulturella föreningar och sådär. Och omvänt, i de mindre delarna av staden så finns allt också. Och det här gör att människor behöver aldrig röra sig genom varandras delar för att träffa varandra. Om man jämför då till exempel med New York som ett bra exempel, så har vi också olika områden där människor bor. Du har liksom latinamerikanska områden, det finns Little Italy, det finns ultraortodox judiska områden och sådär. Så bor man med de som är lite lika en själv. Men arkitekturen i New York är gjord på det sättet att ska du ta dig någonstans så måste du åka igenom de andra områdena. Och det här gör att New York blir en mycket rörligare stad, hur människor möts och ses, än till exempel Stockholm.
Får jag bara fråga som en sista grej här, som du har varit inne på lite. I din senaste bok så ser man ju en polis som går över gränsen och för att liksom komma åt brottsligheten, och i den Paradise City så ser man ju hur lagstiftarna har gått över gränsen för att motverka brottslighet och så. Kan du någonstans tycka att vissa sådana saker, alltså medlet och målet, och ska man nå visst mål så får man göra på visst sätt?
Ja, men det är alltid en avvägning, och så det tycker jag naturligtvis. I juridiken är det alltid en avvägning. Vi har personintegritet, vi har privatlivets helgd, vi har rättssäkerhet som ligger i den ena vågskålen, och sen har vi till exempel då att stävja grov brottslighet som ligger i den andra vågskålen. Och de här vågskålarna måste vi alltid ha med oss i juridiken när vi värderar nya saker. Och det är alltid så att om du till exempel ger nya befogenheter till polisen att avlyssna, eller du höjer straffen för vissa saker, så är det en risk för rättssäkerheten och den personliga integriteten.
Visitation.
Ja, nu har vi inte visitationszoner, men man har ju då, vi har fått en ny lag i Sverige som gör att polisen har rätt att till exempel göra husrannsakningar i källarförråd och allmänna utrymmen utan konkret brottsmisstanke idag. Det hade de inte förut. Så vi har ju redan fått massa sånt. Och det är alltid en sån avvägning. Och egentligen, om man ska säga det på ett mer jesuitiskt sätt som du just sa, så är det så här, ändamålen helgar medlen i den avvägningen. Lite grann. Och därför väljer vi att göra så.
Men advokater, alltså som din roll som advokat, de bromsar ofta det här.
Ja, därför att i alla fall försvarsadvokater då, som jag har varit främst verksam, deras uppgift är ju i rättssalen, men även skulle jag säga i samhällsdebatten i någon mening, att just lyfta fram frågor om rättssäkerhet. För att Dels ser de hur snett det kan gå om vi inte har rättssäkerhetsgarantier och de skyddsregler som rättssäkerheten innebär. Jag kan ta några exempel på vad det är. Det är väldigt enkelt. Ingen ska dömas utan möjligheten att få försvara sig. Ingen ska dömas utan att det finns tillräckliga bevis. Ingen ska dömas utan att få ta del av det material som riktas emot den. Det här är saker som finns i Europakonventionen om mänskliga rättigheter, artikel 6 om fair trial. Och det är det vi har som bas i Sverige för vår diskussion om rättssäkerhet.
Samtidigt har det kommit politiska förslag i den senaste valdebatten, till exempel att om du gör någonting så kan faktiskt din mamma också straffas för något som du har gjort.
Mm. Och vi har redan det när det gäller skadestånd, till exempel för unga personer, så kan det bli föräldrarna som får betala.
Tycker du, liksom, så kan det gå lite mer åt det hållet, åt målet hållet?
Ja, precis, åt målet.
Och har du ändrat dig sen du var försvarsadvokat lite grann?
Lite grann har jag gjort det. Och det handlar dels om att som försvarsadvokat så inklädde man sig i en roll av rättssäkerhetens försvar. Och man tittar helt på den frågan och står på den vågskålen mest, så att säga. Och det tycker jag är helt rätt och riktigt. Och nu har jag ju lämnat den rollen sedan ganska många år tillbaka, så det tänket kanske börjar blekna lite i mig. Men fortfarande viktigt att ha kvar, alltid ha kvar båda vågskålarna.
Men den börjar ändå blekna lite.
Ja, men alltså, ja.
Alltså för, inuti, om man säger, inte bara som roll.
Nej, så är det. Det börjar blekna lite inuti. Men samhället har också förändrats sedan de 5,5 år som jag slutade som advokat. Då hade vi börjat se lite fröet i de här grova skjutningarna. Det hade inte riktigt kommit igång kanske så som det är idag. Så att jag tycker att problembilden har också ökat, vilket ju ökar trycket på lösningar.
En fråga från Johan Eriksson som jag ville jag skulle skicka till dig. Det var, kommer du inte komma tillbaka som försvarsadvokat?
Han säger alltid så, Johan. Jag älskar det jobbet. Det är ett spännande jobb. Det är ett viktigt jobb. Och det är ett svårt jobb. Och det är ett intellektuellt väldigt stimulerande jobb. Jag tror att man fördröjer sin Alzheimer eller demens med många, många år om man jobbar som brottmålsadvokat. Men jag tror inte jag kommer göra det. Jag har för bekvämt liv just nu.
Om du skulle se på dig själv när du var med i SHKA som ung, alltså samhällshumanistiska kultur avantgardisterna.
Mm. Som inte fanns på riktigt i och för sig, men
nej,
det var ändå,
men
kul.
I opposition till stekarna. Ja. Hur skulle du betrakta dig själv så som du har blivit nu?
Men jag har blivit 30% stekare, skulle jag säga. Jag bor på Östermalm till exempel, vilket fortfarande känns väldigt främmande identitetsmässigt. Men långsamt börjar jag vänja mig. Ja, men det gör jag. Jag har ju bott på Söder innan och Mallorca, men främst Söder i egentligen mitt vuxna liv. Och det är ju slående visuellt, skulle jag säga, hur stor skillnad det faktiskt är. Man tänker sig, vadå, det är Stockholms innerstad och visst, det är lite dyrare per kvadrat på Östermalm än Söder, men herregud, det är liksom ungefär samma. No way, alltså går man på gatan på Söder och går på gatan på Östermalm, det är ju två olika länder, alltså, tycker jag.
Varför?
Ja, det är hur folk klär sig, hur de är sminkade, vilket stuk de har.
De är smalare, va, på Östermalm?
De är smalare, de är mer... Det är en annan estetik, väldigt mycket, skulle jag säga. Och varannan bil är ungefär en Porsche på Östermalm.
Och du är 30%. Kommer du komma upp till 70?
Ja, jag tror inte det. Det kan bli en motreaktion nu när jag har flyttat till Östermalm. jag tänker väl att... det är också liksom... Någon slags mognad liksom. Jag har inte samma behov av att provocera längre som jag hade när vi hittade på den här kulturavantgardistiska föreningen. Helt enkelt. Och då är ju Östermalm lite skönare.
Stort tack till dig, Jens Lapidus, för att du tog dig tid att komma hit.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Podden Marknaden med mig, Helene Rådsten. Och vi är tillbaka om mindre än en vecka. Håll ut, hej då. We'll be right back.